Du lyssnar på Bonusmorsorna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär.
Med mig, Marina Matic.
Och Ida Somé.
Ja, det här känns ju lite märkligt igen att sitta här.
Mm.
Eller?
Alltså det är så länge sedan. Vi skulle ta en lite längre paus har jag för mig vi sa. Alltså den blev så lång.
Den blev lång, men det var faktiskt välbehövligt.
Den här pausen blev så lång, ja.
Det var välbehövligt.
Nej, men jag kan säga så här att om vi hade börjat spela in i januari, då hade jag nog suttit och bara gråtit. Jag mådde så sjukt dåligt i januari av stress. Så att det behövdes en paus, en mycket längre paus än bara en månad.
Sen också liksom att pressa sig själv när man mår så hade ju bara lett till att vi hade lagt ner helt och hållet.
Ja, men precis. Då hade det inte varit roligt istället.
Nej. Exakt.
Utan då hade du bara blivit ett tvång. Och det känns inte heller bra. Det ska vara kul att podda.
Ja, precis. Jag tycker det är kul att vara tillbaka.
Ja, verkligen.
Vi kommer ju backa i tiden lite grann här nu. Vi kommer gå tillbaka till julen.
Ja,
trots att vi längtar efter sommaren nu. Så ska vi tillbaka till julen.
Men vi måste tillbaka till julen.
Ja, vad roligt. Jättespännande.
Men lite snabbt.
Ja, absolut. Och sen vill jag faktiskt, du hade någonting roligt att berätta om när du var på jobbet.
Ja, ska vi ta det direkt?
Ja. Jag blir nyfiken.
Ja, just det. Det kom in en kund hit. Jag driver ju en butik för er som kanske inte har lyssnat eller hört det. Och man är lite så här van att de kommer in och åh, vad fint det är här och liksom så här, vad mycket fint och så. Så jag, när den här kunden började prata så tänkte jag direkt att den skulle säga något sånt. Men istället så säger hon att åh gud, jag måste bara säga, men gud vilken bra podd du har. Och jag bara, va? Jag bara, jaha men gud, tack. Hon bara, ja så det är så modigt av er att sitta och prata om det där ämnet liksom. Hon lyssnar på oss och hon bara, ja jag går in varje vecka och kollar om ni har släppt något nytt. Varför, eller typ, inte varför, men hon var så här liksom, kommer ni inte släppa något nytt? Och så då fick jag säga, jo jag lovar, vi kommer tillbaka. Vi har bara en väldigt lång paus. Men det var så kul att det kom in liksom så här personligt in i min butik och pratade om våran podd. För det händer inte ofta.
Jag blev lite så här smånervös. Varenda gång jag hör någon säga eller skriver, åh ni är så modiga, så tänker jag bara så här,
vad har vi sagt?
Ska vi kanske skjuta i detta? Hur ska jag ta
tänker
det?
Ju inte. Ja, och sen blir det så här också att när vi sitter och pratar, jag tänker inte att andra ska lyssna. Mm. Utan jag tänker att det är du och jag som pratar med varann. Så varje gång när någon hör av sig om våran podd så blir man så här bara, det är gud, just det, den här personen har ju också hört det, sa jag. Man liksom glömmer bort det ibland.
Ja, exakt. Det är nästan som att det bara är vi två, men så är det inte bara vi två.
Nej, det är så sjukt.
Men det är kul. Det är jätteroligt.
Jag tror faktiskt att det är ganska många som har saknat oss.
Ja, jag får också den känslan. Jag har faktiskt också fått några meddelanden där de frågar liksom, hallå, har ni slutat? Har ni lagt ner? Kommer ni tillbaka? Jag saknar er. Ja, det är jätteroligt att veta att vi faktiskt är så omtyckta av er faktiskt.
Ja, verkligen.
Du skulle också berätta lite grann om hur din jul var, för att nu när vi ringde varandra så påminner du mig om att det var första gången ni firade tillsammans allihopa, både från din sida och Sebbes sida.
Ja, just
ja,
det.
Hur gick det?
Nej, men det gick över förväntan. Alltså jag tror det var en av de bästa jularna som jag har upplevt typ som vuxen. Alltså sen jag blev mamma faktiskt. Det var verkligen så här, mysigt som man förväntar sig. Att det kändes som jul för första gången på flera år.
Oh,
som att det verkligen var jul. Ja. Sen firade ju vi dagen efter julafton. Men det liksom kändes ingen skillnad, utan det var verkligen julafton för oss. Så det var jättemysigt, det var jättekul, och jag hoppas och tror att alla andra tyckte det, våra barn eller mina i alla fall, var supernöjda och superglada och också liksom verkligen uppskattade att alla var där samtidigt, att det inte var uppdelat. Så det var jätteroligt.
Mm. Följdfrågor.
Ja, har jag. Shoot.
Första
jag hade
gången...
inte förväntat mig något.
Sorry. jag har förstått att jag är väldigt jobbig med mina frågor. När det kommer till många andra människor också. Men det är jag ju nyfiken. Det är liksom, that's what it is. Men jag bara tänker så här. Första gången ni firar jul alla tillsammans. Vad har gjort... Alltså, vad är det som gör att ni inte har gjort det tidigare? Finns det någon specifik anledning, eller det har bara varit att nej, men vi har bara inte firat jul tidigt, alltså tillsammans tidigare?
Nej, men jag tror att det har varit för att vi inte har velat nej men gud, säger man, nej men att vi inte har velat liksom haft det på oss. Alltså så att vi måste fixa hemma och att vi har, jag tror att man har gjort det liksom för stort i sitt huvud. Mm. Att det ska vara så jobbigt att fixa och greja och dona innan. Och då har man väl, eller så har jag tänkt i alla fall, att då är det lättare att vi bara åker runt till alla.
Mm.
För då slipper jag bry mig.
Ja, ja. Okej då. Jag fattar.
Så det har liksom inte varit någon speciell anledning så, mer än att ja, att man har tänkt att det kanske är bara lättare att åka runt.
Mm.
Så det känns som det skulle bli så stort när man, om vi skulle ha det allihopa hemma. Men jag tyckte inte det vart så. Utan det var bara kul.
Och hur har det varit nu er emellan, liksom familjer emellan dig i relation till Sebbes familj och Sebbes relation till din familj? Hur har det varit efter jul? Är allting samma som det har varit tidigare? Eller har man kanske på något sätt kommit varandra steget närmare? Hur har det ändrats på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Alltså Sebbe, han har ju alltid haft en bra relation till min familj. Det har liksom aldrig varit några konstigheter. Och det har väl jag egentligen till Sebbes familj med. Det är bara det att för mig, det som har varit en förändring för mig när jag träffade Sebbe var att hans familj kändes inte lika tajt som min. Min familj, vi hörs av oftare, vi ses oftare, man pratar oftare med varandra än kanske vad Sebbe gör med sin familj. Sen har de så bra relationer till varandra, men att jag tror det har varit en omställning för mig att, men alltså ursäkta,
jag hör det ända hit.
Ja,
vad är det för något?
På riktigt, är det någon som ska snickra här när vi spelar in nu? Oh my god. Ja. Jag kör om.
Nej, bara kör. Du har närmare relation till din familj.
Ja, men precis. Mm. Ja. Så just att det skulle ha blivit någon förändring eller så bara för att vi har firat jul ihop har jag inte upplevt, utan det är väl som vanligt. Däremot upplevde jag ju en förändring efter att vi hade våran bröllopsfest. För, är det 2 år sedan nu?
Mm.
Då kände jag att jag fick en annan känsla kring Sebbes familj. Och det kändes som att de också fick se en annan sida av mig. Alltså på ett positivt sätt bara.
Mm.
Som har gjort det lättare för mig i alla fall. Med vissa saker och ja, så. Men det tror jag vi har pratat om tidigare.
Mm.
Så, men just den här julen har liksom inte förändrat någonting. Utan det känns bara bra.
Mm. Kommer du göra det flera gånger?
Ja. Eller ja, säger jag. Ja, jag tänker väl att det är så här vi får det nu.
Mm. Ja, men härligt. Men jag tror...
Vi får väl se.
Men hur kom det sig att ni bestämde er för det nu detta året då?
Nej, men det var ju Sebbe... Alltså, du har ju glömt vad vi har pratat om.
Ja.
Förlåt.
Det var ju Sebbe. Nej, det gör inget. Det var ju alla kanske behöver en på eller så här en throwback vad vi pratar om.
Jag skulle lyssna på vårt Sebbe.
Jag orkar. Nej, men det var ju Sebbe vet du som inte orkar åka runt längre.
Så var det. Okej. Okay, ja. Okay.
Så det var ju han som helt plötsligt bestämde det här. Då. Så vi får väl tacka han då för att vi hade en riktigt trevlig jul.
Ja, men jättebra. Då tycker jag faktiskt ska fortsätta med det. För jag tror att sånt bara leder till gott. Om det funkar så klart. Mm. Alltså, det kan ju vara så att man tycker det är skitjobbigt att spendera sina högtider med folk ibland. Även om det är nära släkt, då är det lika bra att skita i det. Men är det inte jobbigt så tycker jag absolut att man ska vara tillsammans med familjen.
Ja, men precis. Nej, men, och sen tyckte jag att det var ju kul att min mamma och Sebbes mamma äntligen fick träffa varandra. För alltså, vi har ju varit uppe i 7 år snart och det var första gången de sågs. Så det var ju på tiden. Ja.
Ja, men då var det en händelserik jul.
Ja.
Mysigt.
Och ni då? Vi måste ändå bara höra lite snabbt.
Ja.
Om dig.
Alltså det som jag sagt sist, det har varit så jäkla dramafritt så länge nu så. Jag måste känna så här, vad finns det att ta upp egentligen? Nej, men vi hade ju jul utan barnen detta året. Eller inte, ja. Julafton var vi utan barnen och juldagen hade vi barnen. Men vi hade ju faktiskt, vi firade jul hemma hos mina föräldrar detta året. Och där var vi hela dagen. Vi lämnade inte dem för att åka till Philips släkt detta året utan vi bestämde oss för att stanna där för att alltså precis så som vi har pratat om att det är lite jobbigt för barnen att behöva liksom åka från hem till hem på självaste julafton. Så känner man som vuxen också det. Alltså det är rätt så mysigt att bara landa på en plats. Så vi bestämde oss för att göra det detta året just på julafton. Hade det jättemysigt. Vi hade inte barnen där. Men jag fick mig en liten överraskning på kvällen eller senare mot kvällen vid 6-7 tiden efter att man hade hunnit äta julmiddag och så om man bara satt och umgicks. Så dök faktiskt mina barn upp som en överraskning. Då hade de planerat med sina kusiner, mina syskonbarn. Ja. Så att de smög in dem hos mina föräldrar och så bara hoppade de ut liksom från hallen när jag satt och åt. Jag bara, gråta direkt, jag var inte alls beredd på det. Det första gången på nästan 10 år som jag får uppleva det.
Ja, gud vad mysigt.
Så det var
vilka
faktiskt
bra barn.
Ja.
De känner ju dig, de visste ju vad som skulle göra dig glad.
Ja, de gör verkligen det. Jag har haft lite sådana, gud nu har jag jättemycket att berätta om här plötsligt, men det är bara roliga saker. Igår var det ju internationella kvinnodagen och då hade de också planerat i hemlighet, skapat en egen. Intressant att det är just på internationella kvinnodagen, men du vet, jag känner att ju äldre de blir, desto mer tar tillfällena i akt lite oftare att faktiskt uppmärksamma mig, vilket de, jag vet inte varför just nu, men jag ser ju att det har hänt lite grejer där. Inte för att jag förväntar mig det heller, men jag blir självklart jätteglad. Men då hade de i alla fall gjort en egen grupp, alla barnen tillsammans med Filip, och de hade bestämt vad jag skulle få för blommor och skrivit varsin liten lapp till mig om vad de tycker om mig som mamma och som människa. Och så köpte liksom en sån här bukett med jordgubbar som jag har önskat mig jättelänge. Nej. Som är så jäkla.
Alltså jag blir så avundsjuk.
de bara la fram den igår. Jag blev lurad upp till ovanvåningen för att Miley då skulle fråga mig någonting. Så när jag kom ner så hade de lagt fram den här buketten. Och alla barnen hade pitchat in med egna pengar. Faktiskt. Så att jag känner mig lyckligt lottad. Jag känner mig väldigt glad. Och tacksam. För,
ja, jag förstår det.
För allt som man får tillbaka.
Mm. Ja, det visar de ju verkligen uppskattning för allt du gör, tänker jag.
Ja, men jag tänker att efter 10 år nästan så känner man väl att man borde veta om man har gjort något rätt. Och jag känner väl, okej, nu börjar jag ändå känna att jag har gjort rätt de gångerna jag har tvivlat på mig själv. För att nu när de är så pass stora så kan de ju faktiskt uttrycka vad de tycker och tänker. Sen kanske det dyker upp saker och ting i framtiden som inte har varit så himla positivt för dem. Jag menar, det gör det ju med alla barnen, tror jag. Jag har ju sagt att man ska ha ett sånt här terapisparkonto.
Ja.
istället.
Alltså det är så roligt. Ja.
Istället för att spara pengar till en insats för en lägenhet så sparar man pengar till terapi.
Till terapi.
Så får man bekosta den istället.
Ja, det är ju smart faktiskt.
Hoppas att det inte ska behövas.
Nej. Vi får hoppas att de mår bra.
Ja.
Ja, men vad härligt. Då har vi ju faktiskt båda haft en bra jul med våra familjer.
Verkligen.
Det känns jättekonstigt att prata om julen nu när det är typ så här 2 veckor kvar till påsk.
Ja, och det är 2 veckor kvar till påsk. Hur firar ni då?
Ja, 2 eller 3.
Inget speciellt?
Alltså nej. Det är inte vad jag kan minnas. Vi firar vi nog inte påsk. Jag gjorde det förr, innan jag träffade Sebbe. Då vet jag att vi var hos mina svärföräldrar, ibland åt mat och ibland hos min mamma. Men nej, jag tror påsken är inte så jätteviktig för oss. Så. Vi kanske som sagt äter lite påskmat, mer än så är det väl inte.
Nej, alltså vi har ju alltid påskmiddag, men vi har aldrig kanske tänkt så mycket på påsken på så sätt att vi ska behöva liksom dra med barnen, alltså dra barnen ifrån den andra föräldern, för de firar ju också påsk, utan där har man kanske försökt anpassa lite grann efter dagen de är här, om de är här, vilket egentligen så är de ju oftast hos oss på påsken. Men jag tror inte heller vi... Ja, alltså, men vi har nog inte gjort någon stor grej utav det. Det har vi inte.
Nej, inte vi heller. Det är ju som du med säger där, att hos oss är det ju liksom, är de hos sin pappa då så är de kvar där. Det är inte så att de kommer hem till oss eller något för att det är påsk eller sådär, utan då är de där och är de hos mig så är de hos mig liksom.
Det är jul, det är nyår och det är midsommar som jag tänker liksom att vi har fått ändra lite.
Ändra lite. Midsommar hade vi faktiskt tidigare.
Ja.
Men det har ju försvunnit.
Helt.
För att det hade vi varannan i början. Jag och mitt ex. Att man hade barnen varannan gång. Men sen vet jag inte. Alltså jag tror jag har haft barnen midsommar flera gånger i rad nu. För att det har fallit sig på min helg. Ja, så I don't know.
Ja, vi tänkte väl egentligen att det skulle vara en liten recap, detta avsnittet. Och att vi skulle ta upp en läsarfråga.
Fråga.
Ja,
precis.
Följarfråga, lyssnarfråga, läsarfråga. Kalla det vad du vill.
En fråga.
En fråga från er lyssnare i alla fall.
Ja.
Så jag tänkte faktiskt att jag läser upp den nu.
Mm.
Och du är med här och...
Yes, jag hör.
Lyssna. Ja. Hej. Hur borde besök till vård eller tandläkare genomföras vid parallellt föräldraskap? Med tanke på att kallelser endast skickas till adressen där barnet är skrivet, det vill säga inte till båda föräldrarna även vid växelvis boende, och barnet bor lika mycket i båda hemmen, samt att sjukvård endast ringer en förälder, kontakt 1 då, för att ge svar om exempelvis provtagning och dylikt. Upplever att den ena hamnar i en form av maktposition och kan sitta inne på information som förälder nummer 2 ska fråga och be om, då det inte alltid kommer spontant, samt aldrig veta vad som sägs direkt från till exempel sjukvården. Den är lite jobbig.
Ja.
Har du upplevt ett sånt dilemma, problem någon gång?
Nej.
För ni har ju ändå haft en del kontakt liksom med sjukvård. Så.
Ja, gud, vi har ju väldigt mycket. Och nu har vi ju ett barn till som har fått diagnos. Så nu är det ju ett barn till som vi har väldigt mycket kontakt med sjukvården. Men för det första så har väl jag varit den föräldern som de kontaktar när det är något. Men jag för ju alltid där vidare till pappan. Jag är ju väldigt noga med så här, om de ringer och informerar om något eller om det är något, att jag ringer till han. Så jag tänker att för det här, eller frågan om man har parallellt föräldraskap.
Ja.
För då är det väl när man inte typ pratar med varandra?
Ja,
eller?
Ja men det är precis att man sköter föräldraskapet liksom sin vecka och sen överlåter man till den andra föräldern en annan vecka. Ja. Och så har man liksom sina egna rutiner. Och,
men jag tänker i, när det är sådana här grejer så tänker jag i alla fall att man, då borde det inte spela någon roll hur man gör. Så måste man väl ändå prata med varandra om sånt här. Eller skicka ett sms. Alltså den föräldern som får de här, den här informationen måste ju ge den till den andra föräldern som inte får den. Men jag tänker också att man borde kunna be sjukvården, till exempel om det handlar om att de ringer och ska informera något, så borde man kunna be dem att även kontakta den andra föräldern. För så tror jag vi har i alla fall i vissa, det kanske beror lite på också, en tandläkare kanske inte ringer runt, men vi har ju som sagt barnhabilitering och det är BUP och det är liksom massa olika.
Mm.
Och då vet jag att de frågar ju, vill du att jag ringer pappan också? Och ibland kan jag säga ja, men det kan ni göra. Och ibland säger jag, nej men jag kan ringa honom. Så jag tänker att upplever man det som att man missar väldigt mycket, så kanske man kan be om det är viktigt, alltså så här, viktiga grejer.
Ja, men precis. Men det är ju troligt problemet här från frågeställaren handlar ju om att det ska inte behöva bes om, utan det ska ske per automatik. Men då hamnar vi där igen, där saker och ting är som de är. Du kan inte ändra på det. Vissa människor funkar på ett visst sätt, så är det. Och då får man liksom acceptera situationen och jobba runt den så gott man kan. Och då är ju i detta fallet be om information från läkaren då liksom.
Precis.
Så att du får den direkt, alternativt om du ber då från ditt ex och får den informationen därifrån. Men känner du att du inte är nöjd med informationen du får från ditt ex, ja men då får du ju ringa helt enkelt vårdcentralen eller tandläkaren själv. Tyvärr så känner jag väl. Alltså jag men det du säger, jag har ju tänkt så här, ja men egentligen så borde ju sjukvården informera båda föräldrar om man ber om det. De kommer inte säga nej, men det får ju ni, den informationen får ju ni ta sinsemellan. Det är precis som i skola. Mm. I skola är de ju också öppna för att hålla till exempel utvecklingssamtal med båda föräldrarna separat. Mm. Precis, de lägger ju den tiden, de ringer ju till båda föräldrarna om det behövs. Om man då önskar det. Men då tänker man att det borde ju verkligen ske inom sjukvården också ju.
Ja. Ja, alltså vi har ju haft så i vissa, men jag tänker som om de skickar ut en läkartid eller en tandläkartid, nej då kanske de inte skickar två kallelser. Men men det här är ju jättesvårt. För jag tänker, där kan man väl gå in på 1177 och kolla om man vill, eller?
Alltså jag får ju kallelser.
Det finns ju också tider.
Vi har ju, vi har ju samma specialistläkare till två av våra barn, min bonusdotter och min ena biologiska dotter. Och jag får ju kallelser till båda.
Till båda? Nej men gud, vilken lyx.
Ja. Men det har skett lite fel. Alltså det måste ha skett något fel i systemet. För att min bonusdotter har också, de har ju skickat en kallelse till mitt ex.
Jag har för henne. Nej men gud.
Alltså det är ju,
de har ju förväxlat.
Ja, de har förväxlat. Men just det här är ju inga konstigheter. För de skickar ju kallelser på det nummer de får.
Ja, precis.
Påminnelse till exempel.
Mm.
Eller tidsbokning då, när man har gjort en tidsbokning och så skickar de en bekräftelse. Så att då kommer det ju till mig.
Ja. Men jag tänker, för du har väl lite mer det här parallella föräldraskapet med ditt ex.
Mm.
Hur upplever du sånt här då? Eller hur har ni liksom gjort?
Åh gud, alltså. Vi har ju haft så mycket brist i vår kommunikation genom åren. Det har både varit kaos och det har varit jättebra. Det har ändrats liksom i perioder. Ja. Men alltså jag kan väl säga så här att man kan ju inte forcera någonting som inte funkar. Jag har haft tur i denna fråga för att jag alltid varit där. 90% av alla gånger så är det jag som har tagit barnen till läkaren, till tandläkaren. För att de har velat gå med mig, helt enkelt.
Mm. Mm.
Och jag har själv velat gå med dem för att jag vill ha koll och höra vad som sägs. Men jag har ju också, om det har varit någonting, varit noga med att informera om detta här till pappan då. Så att Jag har ju bara sett det från min sida. Eller försökt liksom ha det på detta sättet från min sida, eftersom det är jag som har varit i den här så kallade maktpositionen där jag får informationen först. Men sen så får ju han vissa, alltså han får ju brev hem eftersom de är skrivna på hans adress. Men då blir det alltid så att han tar en bild och så skickar han det till mig liksom.
Ja, för så gör ju mitt ex med. För två av våra barn står ju skrivna hos han. På grund av att de ska gå i den skolan som vi vill ha dem i.
Ja, men precis. Det är av olika anledningar. Ja. Men sen så är det ju så här att det är ju aldrig optimalt. Alltså, detta har ju varit det optimala för oss i vår situation. Att försöka, och sen om det inte har varit någonting speciellt så har det ju inte varit någonting speciellt. Liksom, då har man ju inte behövt informera så mycket. Barnen har ju också länge själv kunnat, om det har som sagt inte varit någonting specifikt som ska lyftas. Ja. Själv kunnat berätta, liksom, var hos tandläkaren, hade inga hål. Var på vårdcentralen, det var inga konstigheter. Eller, alltså du vet så här... Vet inte riktigt. Det måste ju inte, alltså jag tycker, jag vet inte vem jag sa det till häromdagen. När man lever separata liv så kan man inte förvänta sig att allting ska ske som att det vore som att man lever gemensamma liv.
Nej.
Det kommer ju bli sådana här klyftor liksom.
Ja. Nej, men för jag vet också att i vissa gånger så har jag tänkt, och det kanske är fel av mig, inte vet jag, men om jag har varit iväg till habiliteringen, säger vi, med våran son, och så vet pappan om att den dagen att man har varit iväg, då kan jag känna lite också att det ligger i hans intresse att ringa mig och fråga hur gick det. Vad sa de?
Mm.
För att jag kan känna så här, ja, det är jag som åker, det är jag som får informationen. Men det är också lite upp till den andra att faktiskt ha det intresset att veta. För att jag tänker att som förälder så har man ju rätten att följa med båda. Så man kan ju se det på så himla många sätt. För ja, väljer mitt ex och inte följa med, då kan jag känna så här, nej, men då är det upp till han att... hör av sig till mig och fråga hur det gick. Om det inte är, alltså, är det något superviktigt? Det är klart att jag ringer han. Men i vissa situationer så kan jag känna så här att nu är det upp till han om han vill veta vad som hände idag. Det är bara han lyfter luren och ringer mig.
Jag höll på att säga någonting väldigt spontant.
Oh my god.
Bitch.
Okay. Är jag en bitch?
Nej. Men det är ju lite så, man blir ju lite så, hur skulle jag säga, du blir väldigt, alltså man blir ju lite så här, men vänta, du kan följa med om du vill, är det inte så att du är så intresserad, ja men då behöver du inte ta del av den informationen, då får du jaga det. Ja, men man blir ju lite av en bitch, förstår du vad jag menar, för att man har rätt till det.
Ja, men samtidigt tror jag också att det handlar om att i min situation också, i alla fall, så handlar det om att Det är så mycket läkarbesök. Alltså det är liksom
orkar inte hela tiden gånger i månaden.
Nej, ska jag behöva ringa om allting hela tiden? Alltså jag orkar inte. Och då som sagt kan jag känna ibland att nej, men vill han veta, då får han ringa till mig.
Alltså jag håller med. Men
den här, hon eller han som har ställt frågan till oss är ju säkert i en helt annan situation. Jag tänker att där kanske man blir mer glömd eller utelämnad på ett annat sätt, där man känner att man...
Eller inte. Nej, eller så är det...
Luren och ring.
Ja, men precis. Eller så är det bara liksom att man förväntar sig, nu vet jag inte om det är en biomamma, bonusmamma, alltså jag vet ju ingenting. Jag vet inte vem det handlar om överhuvudtaget. Men grejen är ju så att vi kan inte förvänta oss att få information om vi inte befinner oss på plats och får den direkt, precis som du säger. Vi har ju båda som föräldrar rätt att delta vid de här läkarbesöken och tandläkarbesöken.
Sen så
är det ju också så här att när du lever tillsammans så är det ju inte så att du alltid går tillsammans till de här på de här besöken med ditt barn, med ert gemensamma barn, utan ibland är det bara så här, men du tar, jag jobbar, jag har inte tid, eller är det något superstort så går man kanske tillsammans för att man behöver liksom vara varandras stöttning och så. Men jag känner att situationen är ju en annan. Man lever inte tillsammans. Antingen så ser man till att gå tillsammans till läkaren. Och det gör man kanske också för att vi har inte en sån relation längre där vi bara kan dela med oss av all information konstant. Utan då får man kanske bara vara där när informationen ges från dem. Exakt.
Precis.
Men jag tycker också att man får acceptera att situationen är sån. Vill du veta, ring. Är det någon panik, då kommer du få den informationen. Det är ju ingen som vill undanhålla någonting som inte som är farligt eller som är liksom...
Nej, men som är viktigt.
Ja, som är väldigt viktigt från sitt barns andra föräldrar. Alltså, jag tror i alla fall inte en person i sitt fulla sinnesbruk gör så.
Nej, men precis. Nej. Så tänker jag också. Och hör man ingenting, eller så gör jag i alla fall. Skulle mina barns pappa gå till tandläkaren med något av barnen och så hör jag ingenting, då antar jag ju att det var bra.
Mm.
Annars ringer han väl eller hör av sig. Men jag, det brukar alltid sluta med att jag ändå ringer och kollar. Men,
ja, men...
som sagt, det ligger lite i... mitt intresse om jag vill veta, och jag tycker att det ligger lite i hans intresse om han vill veta om vi inte går ihop.
Mm.
Och så känner jag också så här att, ja, man kan vara osams, man kan tycka väldigt illa om varandra, det finns säkert de som hatar varandra, men när det gäller ens gemensamma barn, ibland måste man bara bita ihop. Och kanske gå båda två på vissa grejer.
Nu brinner det till. Jag ser hur du brinner till.
Eller?
Jo. Alltså allting, jag tycker det handlar om hur man hanterar det. Men också hur viktigt det är. Det handlar om hur viktigt det är. Om det är en tandläkare, alltså om det är en vanlig liksom koll hos tandläkaren. Tandläkaren du sagt.
Nej, då kanske man inte bara, behöver gå båda.
Nej. Precis.
Nej.
Men är det en stor grej?
Jag också tänker så här, om det är nu en person som vill väldigt gärna veta allting, men så hatar den här föräldern den andra föräldern. Alltså, skitsamma. Gå med ändå. Mm. Man behöver inte älska varandra, men när det handlar om ens barn så kan jag känna att då måste man ibland bara bita ihop. Man måste förstå att vi kommer bli tvungna att sitta i samma rum. Och sen, det är såklart att det finns situationer där man kanske inte ska göra det. Men du fattar vad jag menar, eller hur?
Jag fattar
ibland
exakt
vad du menar. Ibland måste man bara bita ihop.
Ja, men, men det är ju samma sak där. Det är ju bita ihop i situationen. Antingen om du följer med ditt barn också. Inte bara den ena, utan att du också väljer att följa med som förälder.
Mm.
Eller att du helt enkelt kontaktar den läkaren eller sjukvården
eller
för att ta reda på information.
Eller skola eller vad det är.
Ja, men precis. Sen finns det ju också som sagt 1177.
Ja, där borde man väl kunna se allt.
Där ser man allt. Ja, precis.
Förutom efter barn har fyllt 13, för då ser man inget.
Nej, det vet jag också. Hemskt.
Ja, och jag tycker 13 är en alldeles för ung ålder för att bara tas bort.
Jag håller med. Men samtidigt så finns det ju också situationer som kräver den typen av sekretess.
Ja, jag vet.
Och jag
men
tycker
du är
det
är en sån här kontroll i mamma.
Ja, jag tycker det är mer positivt än negativt. Du får säga till så dina barn berättar allt för dig istället.
Ja.
Kommer aldrig hända. Nej, men jag menar, jag tror inte barn berättar precis allt för sina föräldrar, va? Va?
Nej.
Det tror jag inte.
Nej, men det gör de väl inte.
Jag hoppas inte det.
De glömmer väl bort att berätta allt lika väl som vi glömmer bort att berätta för en andra förälder.
Nej, men jag känner väl så här, jag vill inte veta allt om mina barn. Vill du det?
Nej.
Alltså, jo, det vill jag. Nu vill jag ju... Eller inte, nej, jag vet inte riktigt. Det finns kanske vissa saker jag bara känner att nej, jag behöver väl inte veta allt, eller?
Nej, men jag tror på ett sätt att det är bra om jag inte får veta allt. För att du vet, jag har sånt himla, sån här, vad kallar man det? Katastroftänk. Så du vet, skulle jag veta, det räcker att min dotter säger att hon ska gå på hockey. Så får jag ju panik.
Varför?
Nej, det är jättehemskt att lida av det här. Alltså fy faro. Nej, men du vet, jag tänker att det är en folksamling. Och jag tänker att det kan hända väldigt mycket. Det kan börja brinna. Det kan komma in någon idiot som ska skjuta alla. Alltså du vet, jag har katastroftänk deluxe.
Och därför är det ju bättre att inte du vet allting.
Ja, det är
annars kanske du smittar av dig. Du smittar av dig ditt katastroftänk.
Ja, men det gör jag ju. Fy, alltså jag skrämde min dotter. Jag är så dålig mamma ibland. Alltså jag skrämde henne när hon skulle gå på hockey sist. Så hon sa till mig, nu vill jag inte ens gå på hockey.
Gick hon då?
Nej, ja, men då fick jag ju skärpa mig och säga, nej men jag menar inte så. Gud, det här får Caroline klippa bort.
Nej, vad sa du till henne?
Nej, men jag berättade att hon var tvungen att titta vart alla nödutgångar var.
Åh, herregud.
Jag berättade att hon inte fick gå för långt ifrån sin pappa. Att man inte ska springa själv.
Så där hon var där med hallen. Sin pappa, men hon måste ändå hålla koll på nödutgångarna.
Ja.
Men det tänker du...
Ifall hon går ifrån sin pappa och det händer någonting.
Mm.
Så måste hon ju veta. Och jag sa, och då vet du, då hinner du inte leta efter pappa, utan då måste du bara gå ut. Och då sa hon till slut, nej men mamma, nu vill jag inte ens gå bak längre. Så jag kan vara extrem. Och jag vet att det är en jättedålig sida av mig.
Nej, jag tror egentligen att vi har lite av det i oss allihopa. Vissa kan bara kontrollera det lite bättre än andra. Alltså jag tror liksom att som mamma så är man bara så jättenojig.
Ja,
men jag känner blir
det värre när jag mår dåligt. Alltså så här, när jag är stressad, har ångest.
Ja,
alltså
såklart.
Då blir de här katastroftankarna. Ja. Och ändå jag har ju värre. Som sagt haft en sån period nu. Ja, så alltså, det har ju varit så sjukt. Mm. Herregud, vet jag kan inte ens åka till affären.
Nej, alltså jag känner väl också att det är lite så. Inte kanske av exakt den anledningen. Men just det här att jag vill inte veta. Inte för att jag inte vill veta om... Vad mina barn gör och inte gör. Vad som händer i deras liv. Mm. Det är väl mer att det jag får reda på måste jag ju kunna hantera på ett bra sätt.
Ja.
Och jag litar ju liksom inte på att jag alltid kan det. Alltså jag är ju också Nej. Så. Jag passerar ju också mina gränser där jag bara kan bli förbannad för att jag blir orolig. Till exempel.
Precis,
Och så blir det så här, men varför blir du arg? Men jag är inte arg!
Ja. Nej,
men varför skriker du? Men det gör jag inte!
Men nu vart jag rädd!
Jag är rädd liksom, exakt. Det är för att jag är rädd, jag är orolig. Ja. Men du behöver inte bli arg, men jag är inte arg!
Men gud, exakt så där är jag med.
Ja, men
alltså, mina barn går runt och tror att jag är hela tiden och så är jag bara orolig för allt.
Ja, men så, vissa saker som de kan hantera, detta är ju liksom drömmen. Vissa saker som de kan hantera själv utan att ta hjälp av mig, det får de gärna göra. För att jag kan stressa upp mig för minsta lilla. Även om jag liksom kan prata med dem och låta väldigt klok, så går jag sen och mår skitdåligt.
Ja,
fint. Jag blir så här, Filip kan bli så här, alltså, vad är det för fel?
Ja, lugn ner dig.
Det löser sig, men tänk så gör du inte det. Och då är det också så när man är i sin stressade period och när man kanske mår lite sämre än vanligt. Eller något.
Ja, men precis.
Men det är mer, inte på grund av dem, utan på grund av mig som jag inte vill veta.
Ja, jo, men så är det. Ja,
för deras skull. Så. För deras skull.
Ja, precis.
Ja, nej. Lite sidospår.
Ja, gud. Helt plötsligt kom det fram med att ni är crazy.
Ain't it crazy, ain't it bitch, ain't it?
Ja, eller hur? Jag var tydligen båda.
Crazy bitch.
Ja. Jag bjuder på dig.
Nej, vi alla. Nej, men jag tycker vi alla måste ha en liten crazy bitch i oss.
Ja, jag känner så här, alla som känner igen sig, ni får jättegärna skriva så jag slipper känna att jag är ensam och beter mig på det här sättet.
Nej, men du är ju inte ensam. Men jag kanske inte får samma typ av katastroftankar när det gäller att de ska göra någonting. Men ibland så kan jag liksom ändå hantera det bra. Så jag kan förstå det. Jag kan förstå det. Jag tycker det är lite roligt när man liksom uttrycker sig så pass att, men nu vill jag inte ens gå på hockey med.
Nej, men det var ju synd om mig. Ja. Och då kände jag, nej men nu var jag ju den sämsta mamman. Så fick jag ju försöka plåstra och lappa över det där så hon till slut kunde gå. Lilla men jag var ju såhär, nej men det kommer inte hända något. Men jag måste ju bara berätta så att man vet. Så man är förberedd. Jag skulle ge lite information där, men den kom ju ut på fel sätt. För att mitt min rädsla kom ju ut, ja, liksom.
Precis.
När jag skulle, ja, så det vart ju fel. Men det vart ju att jag skrämde henne.
Ja, men precis. Och det är ju det handlar om egentligen. Det är inte vad du ville. Det var ju inte den informationen som var fel. Det var ju inte fel. Det var kanske bara hur du förmedlade det.
Ja, ja. Ja, men precis. Jag ville ju vara snäll, men jag vart dum.
Oh, ja, det är roligt att vara tillbaka.
Ja, verkligen. Men du, vi måste kanske bara återgå till frågan, eller?
Ja. Men jag tänkte precis säga, vilken var det nu?
Nej, men det här med
information från den andra föräldern vid läkare och tandläkare och besök och sådär. Ja. Nej, men som sagt, jag tänker väl så här att vanligtvis så, ja, en person får kallelsen. Men jag tänker så här, om man har varannan vecka till exempel, är det inte så att det hamnar ibland på din vecka liksom?
Om det är du som går då?
Ja, precis. Då måste du ju få den informationen på något sätt. Har man varannan helg så kanske man liksom inte får.
Nej, men den här, hon, jag säger hon, jag vet inte varför jag bara tror att det är en hon. Men den här personen som skickade, hon skrev ju, eller den skrev ju, att det var, vad heter det? Att barnet bodde lika mycket, va?
Jag måste gå in och läsa frågan igen.
För jag tänker, bor de lika mycket, då borde det ju någon gång falla sig på eller att det blir liksom på varannan vecka.
Ja, någon gång borde det ju inte lite.
Och så har ju vi. Vi hade inte så i början, för då gick jag på allt. Men nu så har ju vi liksom att...
Det bara är liksom generellt, kallelser skickas endast till adressen där barn är skrivna, det vill säga inte till båda föräldrarna, även vid växelvis boende. Så det är bara generellt. Men alltså, om jag läser igen så står det också... upplever att den ena hamnar i en form av maktposition och kan sitta inne på information som föräldrar nummer två ska fråga och be om, och då det inte alltid kommer spontant. Samt aldrig veta vad som sägs direkt från till exempel sjukvården. Så att egentligen så kanske jag tror att personen här upplever att det kanske är sjukvården som är problemet. Mm. Att de bara riktar sig till en förälder.
Till en, ja, precis.
Men det tänker jag så här, då kan man ju be sjukvården. Alltså jag tänker, kan man inte be om två kallelser? Kan de inte skicka kallelser till båda? Kan man inte slå den andra föräldern en pling? Men jag fattar, alltså en läkare kanske inte har tid att sitta och ringa runt till 15 familjemedlemmar.
Nej, och sen tror jag att de här kallelserna går väl ut automatiskt dit man är bokförd. Ja, men, eller vad heter det?
Men man kanske kan lägga in i system. Jag vet inte hur detta här funkar. Men jag vet att man får ju kallelser till tandläkare via sms.
Ja.
Och jag får kallelser.
Ja, men
och
där
då är
tror
inte
jag
mina
faktiskt
barn
man kan lägga...
skrivna hos mig.
Nej. Jag tror att man kan lägga in bådas telefonnummer där. För jag tror att vi får, att både jag får och barnens pappa får sms.
Mm.
Så jag tror att man kan lägga in där.
Tänker jag också så här, ibland, om man inte ber om det så får man inte informationen. Men om man inte får informationen så kanske den inte, då kanske det inte är så stort liksom. Då kanske det inte finns så mycket att säga liksom.
Nej.
Om man då vill veta mer, ja, men då får man ju följa med.
Ja, sen tror jag också att man behöver släppa det där med maktposition. Alltså den tanken att den ena hamnar i maktposition. För om den föräldern som har den positionen då, inom situationstecken, så då är det ju den förälder som gör fel, som använder det som en maktposition. För det tycker inte jag att det är egentligen. Utan det är ju bara att om de nu bara kan ge informationen eller skicka till en, så är det ju för att barnet antagligen är skrivet eller för att det någon gång har blivit sagt att det ska ringas eller skickas till den. Och sen då om den föräldern använder det som makt, då är det ju den som gör fel. Mm. Inte sjukvården till exempel. Och då behöver man ju försöka lösa det på något sätt.
Ja, för att alltså, nu när jag liksom läser upp det i mitt huvud igen så är det ju mer, det är jobbigt för att sjukvården gör som den gör. För att det funkar, för de har det systemet inom vården att de liksom inte anpassar sig efter att barn lever liksom i två hem. Men samtidigt så tror jag att de kan det, men man måste ju meddela dem. Det tror jag.
Ja.
Och sen stod det också att man inte alltid spontant får informationen såvida man inte ber om den.
Ja.
Men då tänker jag, okej, men om du inte får informationen så kanske det inte finns någon information att ge. Då får du kanske be om den.
Ja.
Alltså då är det ju liksom bara släng iväg ett sms. Du, hur gick det hos läkaren? Eller om barnet kommer hem och säger, ja men jag var hos läkaren den och den dagen. Jaha, okej, hur gick det? Alltså, information...
Ja, tyvärr så tror jag att man måste vara lite tjatig ibland. Alltså...
Ja, alltså jag tror liksom, har man då det här perfekta, den här perfekta kommunikationen, den perfekta relationen, då är inte detta ett problem. Men när man har ett parallellt föräldraskap så är detta här en av nackdelarna som man får göra till en fördel. Alltså, allting i parallellt föräldraskap känner jag att det är ju inte det som är det optimala. För det är inte så man vill att det ska vara. Men för att det ska funka på bästa möjliga sätt för de vuxna och barn och andra vuxna i dessa människors liv så är det ett parallellt föräldraskap där man slipper tjafs och bråk och konflikter och så. Så att, men då får man ju då, just sådana här saker är ju viktiga. Då måste man ju på något sätt komma överens om hur gör vi med denna informationen. Kommer det inte till någon lösning, vänd dig till sjukvården, hör med dem. Jag får inte denna informationen som jag vill. Skulle ni kunna hjälpa mig med detta? Kan ni skicka kallelser till mig? Kan ni slå mig en signal efter att barnet har varit där? Eller är det okej om jag slår er en signal för att stämma av hur det har gått? För det måste ju kunna gå att lösa, tänker jag.
Ja, men precis. Ja, för som sagt, det är ju båda föräldrarnas rätt att få veta vad som händer på de här besöken om man inte har möjlighet att följa med, tänker jag.
Så... Och som sagt, 1177.
Ja, det var tipset för idag. När jag ska.
Hej då!
Nej, men... Alltså, gud.
Ja. Nej. Nej, men... Ja. Vänta. 1177.
Åh, herregud.
Jaha, vad ska du hitta på idag, Ida?
Nej, men alltså, jag tror jag bara ska åka hem nu och vila. Jag tror jag behöver vila. Jag har jobbat hela veckan.
Oh,
vakna idag och var förkyld. Nej, jag vet inte. Så det blir lugnt.
Vad mysigt.
Ja, inga barn den här helgen, så jag ska nog bara passa på att vila.
Åh, gud, vad skönt.
Och du då?
Ja, vila. Jag jobbar imorgon. Ja. Så jag ska så bara ta det lugnt. Vi har ju bara Lelly hemma denna helgen. Så att det ska också bara vara en lugn kväll. Filip jobbar. Ja. Han kommer hem om ett par timmar.
Ja.
Så att det blir också en bara lugn.
Ja, gud, nu kom jag på en grej. Jag tror inte jag vet vad han jobbar med.
Han är kock.
Eller kock?
Sous-chef.
Oh, det lät lyxigt.
Ja, men typ det finns en köksmästare och sen kommer sous-chef, sen kommer kocken.
Jaha. Ha, men gud, då får du alltså god mat varje dag.
Ja, jag är mycket, mycket, mycket bortskämd när det gäller matlagning faktiskt. Alltså det är nog det bästa som kunde hända. Jag gifte mig med en kock. Han lagar så god mat, men han gör det så snabbt så att han kan bli så här lite så här irriterad när jag ställer mig i köket. För jag tar det så lugnt, jag tycker det är mysigt att laga mat, jag stressar liksom inte. Och så har jag tid att laga mat så gör jag det i lugn och ro. Och så ska han komma in och så kan han pilla på allting. Och, ja, men varför gör du så? Och, så det blir att jag lämnar köket och så får han liksom fortsätta.
Och så får han göra klart.
Ja. Och så säger han, jag älskar när du lagar mat. Så jag, ljug inte, för det gör du inte. Do not lie.
Han bara tar över situationen.
Han tar över situationen, för han har inget tålamod.
Nej.
Så att, jo.
Åh, oh, gud. Ja, men vad trevligt. Då ska du alltså äta god mat ikväll och ta det lugnt då.
Yes, det ska jag göra. Det ska jag göra. Men okej då.
Ja, men det är härligt att vara igång igen. Vi är tydligen jäkligt övertaggade på att vara igång.
Ja, men det är, vi är taggade. Ja. Det är jättekul att vara tillbaka. Vi ser fram emot resten av säsongen. Ja, precis. Första avsnittet bara. Så vi har ju en del kvar att leverera.
Ja.
Så det ska bli kul.
Yes. Ha, bra. Men då hörs vi om 2 veckor igen då.
Tack för att ni lyssnar på oss. Vi finns på Instagram och Facebook där ni hittar oss på Bonusmorsorna-podden,
Funkismorsan, Bonusmorsan
och Bonusfamiljeforumet.